Ja, hej. Dag Fredriksson här, kommunekolog i Falköping. Vi står här nu precis nedanför slalombacken i Falköping. En väldigt trevlig plats som också har en jättefin flora. Kanske man inte tror när man åker skidor här på vintern, men det är faktiskt en jättefin flora. Det finns många hotade arter. Och vi har med några specialister på det här. Bland annat så har vi Lennart Sund som bor i närheten och är gammal kommunekolog och konsult. Som jobbat mycket med inventering och annat. Han kan det här området som sin ficka ungefär. Väldigt noggrant. Har varit med i ganska många år och jobbat med det helt enkelt. Sen har vi Sofie Bernhardsson från Länsstyrelsen. Och du har åkt ända från Göteborg. Komma hit idag. Jättetrevligt. Anledningen är att vi ska titta lite på växtplatsen för en ovanlig art. Nej, den är inte fridlyst, eller är den fridlyst? Nej. Fältgensiana. Du får prata lite, Sofie.
Ja, precis. Jag jobbar ju med den här hotade blomman som då heter fältgensiana. Och den är så pass hotad att jag har tagit fram ett åtgärdsprogram som vi jobbar efter för att kunna stödja dess population så att den helt enkelt har en chans att överleva. Ja, och du Lennart som står här bredvid, det är ju en väldigt kär art för dig, den här blomman. Du har ju jobbat en del med den. Vill du säga någonting om den här?
Ja, jag kan väl säga någonting om den. Och det jag står och tänker på just nu är att i en äldre flora av Karl Hasselrot så vet jag att den här arten står som T.A. Tämligen allmän. Står den då och det är ju länge sedan, den är ju idag istället väldigt hotad och rar har den ju blivit i princip överallt. Och den här lokalen upptäcktes slutet på 70-talet eller om det var precis i början på 80-talet uppe på kullarna på de lite torrare delarna av slalombacken. Och sen har det väl gått ut för med populationen där för att det här är ju en väldigt betesgynnad art och korna är borta sedan ett antal år. Jag var ju också kommunekolog ett tag och då försökte få hit djur och vi lyckades med det. 15 djur ungefär som släpptes på varje sommar. Så det hjälpte ju till en del. Sen har det varit slottet med tanke på skidåkningen. Men det har väl varit lite svajig skötsel och så har vi ett nedfall som har pågått i 50, 75, 80 år kanske. Så att vegetationen ändrar sig också. Men det som saknas mest är väl kanske den där markstörningen som det heter då. Mm. Så därför har vi massa kratter i nävarna här.
Så den är ju väldigt känslig för bland annat mossa. Så den är ju så liten. Den är så kortvuxen den här blomman. Så det krävs inte så mycket innan den blir utträngd. Okay. Så det är just de här kratterna som ska hjälpa oss att riva upp mossan och lite annat.
I det här fallet är det framförallt så är det andra växter som tränger ut den här.
Kväver den då? Eller vad
ja, alltså den behöver bar mark för att kunna gro för att sätta nya plantor. Och de är bara tvååriga de här. Så är det så att det blir för mycket konkurrens då klarar den sig inte. Utan den behöver lite bråk i marken med klövar och räfser och annat.
Okay.
En sak som vi börjar få lite mer och mer problem med i det här området är vad man kallar för invasiva arter. Mm. Och då har vi ju till exempel kanadensisk gullris som är en sådan som gärna tar över. Och då genom att den är högväxt och har väldigt mycket frö och sprider sig mycket. Att den är så hög det gör ju att den då kväver mindre växter. Och just den här fältgentianen eftersom den är så liten så behöver den ju ha mycket, få ner ljus. Och den är ju i och för sig då anpassad till ett ganska näringsfattiga förhållande så att den kan klara sig och finnas kvar ganska länge på sådana här platser. Men det viktiga är ju att man har vad man kallar för någon typ av hävd och då handlar det ju i allmänhet om bete och slotter och sen gärna som Sofie och Lennart sa, att man gör lite saker. Man skulle kunna köra lite med några motorcyklar eller så. Nej, men man skulle kunna göra någonting radikalt också för att få mer öppen jord, eftersom det är väldigt lätt att det blir en gräsvål som tar över. Vi har också en annan art som heter stånds, som börjar komma här, som också är problematisk. Den är också väldigt giftig, så att den är lite, det är många lantbrukare som har problem med den i betesmark och sådär.
Hur ser den ut?
Den är ju väldigt hög med en gul flockartad blomkvast, kan man säga. Ganska grov, så att man kan nog känna igen den. En annan invasiv art som också är lite på gång här, det är en som heter, ja, talande nog höll upp sig, ryssgubbe. Det är ju en också en gul hög växt med ganska stora blad som gärna sprider sig mycket och sådär. Så att vi har ju en del att jobba med för att det ska bli lite bättre förhållande här. Mm. Och vi har väl kommit en bit på kommunen, tycker jag, genom att vi har ett naturvårdslag som jobbar med att göra slåtter på delar av den här backen och räfsa upp materialet. För det är ju en förutsättning då, för om man låter materialet ligga kvar, då kväver man väldigt lätt de här, ja, sällsynta känsliga växterna.
En fråga då, alltså med att ta med de här kratterna som ni har där nu då och riva upp, vad gör det för nytta?
Ja, men då är det ju precis som vi har varit inne på, det här att man gör en störning i marken. Vi försöker liksom ta bort den här andra växtligheten som kommer att ta över, för den behöver helst då bar jord. Mm. Så med våra kratter så hoppas vi ju få upp men mossa. Det kanske inte var så jättemycket mossa just här, men andra växter som står för nära helt enkelt och kväver denna. Mm. Så nu hoppas vi att det ska bli lite bar jord här. Så vi får verkligen kavla upp ärmarna och visa vad vi går för.
Vi kommer vara brutala här nu om en stund.
Åh nej. Ska vi börja och ge oss upp?
Ja, det gör vi.
Ja. Ja, då har vi gått en bit upp i backen här.
Just nu har man en vidunderlig utsikt här neråt i dalen nedanför, kan man säga, mot Ollebergshållet. Och då har vi kommit upp till de här växtplatserna för just fältgentiana. En bra bit upp i backen. Och Lennart, han resonerade lite om varför det ser ut som det gör precis i närheten här.
Ska du berätta, Lennart?
Ja, alltså det vi pratar om lite grann, det är att man kan se väldigt tydliga ytor som är väldigt friskt gröna. Mm. Både uppåt och neråt åt sidan. Och de är ju alldeles för näringsrika för de här biotoperna som vi försöker att värna om. Alldeles för mycket kväve då. Och kvävet gynnar vissa arter, och de arterna konkurrerar ut de här mera ovanliga arterna som vi vill försöka att värna om inför framtiden. Mm. Så att alla liksom påläggningar av jord och så vidare för att jämna ut backen och så, va? Det får man vara väldigt försiktig med, så man vet vad man gör för någonting. Så det kommer ju in arter, det är ju både påskliljor och pingstliljor här till exempel. De har ju inte funnits här sen förr. Mm. Så att det är ju också något att tänka på. Om man nu börjar slå backen här, så får man ju försöka se till att inte dra ner det här höet, ja, i den här ängen.
För då blandar du upp det och då sprider de sig neråt här.
Precis, precis.
Ja, just det.
Och då blir det bara jobbigare att försöka jobba med den här arten då. Mm.
Jag tänkte på en grej, att det här med alltså det här, vi står ju mitt i slalombacken. Alltså hur påverkar det växtligheten och så vidare? För det måste ju, jag menar, de måste ju ha sitt så att säga också, om ni förstår vad jag menar.
Alltså hittills så kan man väl säga att det inte påverkar så mycket, och att det kan ju till och med gynna om man gör sådana här störande aktiviteter som att åka MTB-cykel ner och sånt där. Ja. Det kan ju vara positivt definitivt. Och sen tror jag inte att man håller på och pistar och lite sånt på vintertid, men då är det ju ofta ganska kallt i backen, och jag tror inte att man En risk som man säger, det är att man, om man kör mycket med stora maskiner, att man kompakterar marken, att man liksom pressar ihop marken, och då är det ju också någonting som kan få göra att det blir svårt för de här växterna att klara sig. Men jag tror inte att det har så jättestor betydelse, just att man, eftersom man gör det på vintern och det kanske inte är så jättemånga gånger man åker upp och ner och pistar här. Sen har man ju inga såna här jättemaskiner som man har i Sälen eller Jämtlandsfjällen, utan det är ju lite mindre grejer egentligen. Mm.
Det är ju just på våren som vi brukar göra de här naturvårdsåtgärderna. Då vi brukar försöka bara upp marken. Men det är ju ganska intressant med den här arten. Vi vet ju inte allt om den. Och så kanske det är med mycket i naturen. Att det är så mycket mer komplext än vad vi någonsin kan förstå. Mm. Det kan vara så att den lever i symbios med mykorrhiza-svampar. Och är beroende utav dessa. Så det finns en teori om att vi kan inte blotta marken för nära in på när den ska komma upp. Att det kanske stör den. Så det finns mycket.
Får du förklara lite vad mykorrhiza?
Ja, jag tänkte just fråga det. Vad är detta för någonting?
Och det är ju liksom... där kan ju du hjälpa mig idag och säga det i, så man förstår.
Ja, det är ju svamparna som förser träden med vissa näringsämnen, och svamparna som i sin tur har nytta av träden då. Så att det är ju ett system, och det är inte bara träd, utan det är ju kärlväxter och andra växter överhuvudtaget då, som har ett väldigt bra utbyte av olika ämnen och vatten och så vidare. Så att det är ju någonting som är livsnödvändigt, att det finns gott om svamp i marken.
Och vi misstänker ju att det här kan vara en sån parameter som den här blomman är beroende av. Men vi vet inte, det har ju inte gjorts så mycket forskning kring det. Vi tror att det är jättemånga parametrar som spelar in i var den trivs och om den överlever eller inte. Så nu gäller det bara för oss att försöka ta reda på detta och experimentera oss fram så snabbt vi kan, men ändå så skoningsfritt som möjligt.
Ja. Nej, men jag håller med dig. Vi vet ju absolut inte allting kring det här, och vi har ju hela insektssidan också. Mm. Det är lite knepigt att veta hur saker och ting går till med frösättning och så vidare. Va? Det kanske saknas någonting där också. Men det som är illa för den här arten, det är ju det vi ser här. Att det är otroligt tjockt. Mm. Om man bara böjer sig ner här så är det ju liksom jämntjockt. Det är bara liksom så här.
Ja.
Det här går inte för en gentiana. Inte för någon av arterna.
Det kväver?
Ja, den kan liksom gro i det här. Mm. Utan då vill det ju till att det har,
det har
gått djur och liksom gjort så här då.
Nu får vi med det ljudet också. Det gillar vi. Oj, vad du får med mycket.
Ja, så att ska de ha någon chans så måste det ju vara...
Ska det vara uppåt så?
Det ska vara blottor.
Ja.
För att få testa. Absolut.
Man kan ju se om man... Det finns ju en hemsida som heter Artportalen. Där man kan gå in och titta på olika arter och sådär, va. Uh-huh. Om man går in och tittar på den här fältgentianan, då kan man se att väldigt många av de lokaler som man säger, alltså de platser där den fanns eller har funnits, uh-huh, där finns den inte kvar. Och det handlar ju jättemycket om det som vi just ser här, att det är andra arter som har tagit över, att man kanske har gödslat, gräset växer mer och så vidare, men sen framförallt kanske att man har låtit det växa igen. Det är inte betesmark idag, det är inte slåttermark längre. Man kanske till och med har satt skog eller så. Så att förutsättningarna för de här, många av de här arterna som är sällsynta idag, har förändrats mycket.
Men om vi då pratar om den här speciella arten som vi pratar om här nu idag. Alltså så sa ni ju att den är ju väldigt unik och den är ju väldigt... Hur unik är den? Finns den bara här, eller var hittar man den mer än här i sådana fall?
Jag har lite svårt att svara på det. Jag är ju ingen superexpert på det. Det är nog Lennart som är bättre. Men jag vet ju att den har funnits på säkert 20-30 lokaler minst runt om på Falbygden. Men att det är många som man, om man går in och tittar i årsportalen, kan man se att här har man varit och letat efter den, men den finns inte kvar.
Nej, jag har inte siffran riktigt klart för mig, men jag skrev ju ett nummer i något som heter Kaluna. Och då var det mer än Falköping, det var väl då Västra Götalands län. Eller Västergötland var det, och det var väl i alla fall över 100 lokaler, men det skrev jag väl på 90-talet. Och ett antal av de lokalerna var redan ute då, så att säga. Det var slut med populationen, men det är ju så att jordbrukslandskapet ställs ju om. Jag kommer också tänka på, jag fick ett herbarie av någon, och det var ifrån Orrholmen som ligger utanför stan. Och det var en hel del intressanta arter, bland annat fältgentiana som de hade hämtat där. Och det finns ju inte tillstymmelse till någon betesmark som överhuvudtaget skulle kunna hysa den arten på kanske flera kilometers håll liksom. Så att det var det historik liksom.
Så den platsen vi ska titta på nu, det var så att det växte tre blommor där. Okay. I sommar. Ja. Och det här är ju en av de få platserna som är kvar. Så då kan man ju få en förståelse av hur pass sällsynt den faktiskt är.
Det var häftigt att det finns här ändå. Liksom.
Och vi står nu några meter ifrån den platsen. Du ska också kanske säga att det gjordes försök med att så ut, eller? Frö. För det vet ju jag i alla fall. Det såddes ut fröer här för 2 år sedan. För de är 2-åriga, de här gentianerna. Och då hittade jag några planter här i alla fall, så det hade tagit sig en del. Och vi kanske kan hitta den punkten här. Jag har telefonen framför mig här nu. Ska vi bara försöka leta oss fram här.
Vad har du för något av det? Du har också något.
Ja, jag har plockat upp det som heter kommunkartan. Det är vår interna karta, och här kan vi då se till exempel fridlysta och rödlistade arter. Rödlistade är ju sådana som är hotade eller kan bli hotade, kan man säga. Så att här kan man ju se, om man trycker på de här olika punkterna, så kan man då få upp själva
det här,
vad det är för någonting.
Det här var spännande idag. Du får ta det igen sen. Var Absolut. Går man in, sa du? På kommunens hemsida och...
Kommunens hemsida, och så söker man bara på karta egentligen. Ja. Och så heter den heter Falköpingskartan, den som är på hemsidan då. Ja. Den innehåller lite mindre än vår interna karta då förstås. För då har vi mycket som vi jobbar med när vi handlägger ärende eller det ska grävas eller man ska göra någonting. Men den som är öppen för allmänheten innehåller lite mindre, men man kan gå in och titta bland annat på fridlysta och rödlistade arter som man har hittat. Wow. Det är ju, det kommer ju det här ifrån det som heter artportalen.se hemsidan, där egentligen vem som helst kan rapportera. Sen är det ju förstås viktigt att man verkligen vet vilken art det är.
Så är det, va?
Det kan ju vara lite svårt. Ja. Men man kan ju rapportera en talgoxe om man vill också.
Ja, precis.
Det kan vara bra att veta.
Ja. Det hade ju varit kul nu idag att se de här. Nu har ni pratat så gott om den här arten och att den är så sällsynt och så vidare. Men det hade ju varit roligt att se. Tror du vi kan göra det nu? Ser vi den? Nu när ni
Jag tror inte det. Jag tror tyvärr inte att vi kommer att se den. Nej. Men... Nej. Det finns ju en liten möjlighet, och det är ju framförallt Lennart som har superbra koll på var den kan finnas. Ja. Jag vet, jag bor ju bortåt Brunnhemsberget, och jag var faktiskt och tittade på ett ställe där den finns. Och där såg jag en hel del. Men då hade jag gått säkert en kvart innan jag hittade det.
Okay. Att,
fast jag visste var den skulle vara.
Ja. Men är de små? Det är svårt att se dem.
De är små, så de blir någon decimeter kanske sådär ungefär.
Ja.
Så att tyvärr är det ju inte alls
så troligt att man
lätt att hitta dem som gemene man. Men de är ju väldigt vackra när man väl ser dem faktiskt. Ja.
Vi får se dem på nätet istället.
Jättefina. Man kan se dem på nätet. Man kan, det finns en annan hemsida som heter Artfakta. Som också är jättebra. Och där kan man se foton och allting och få en beskrivning på alla de här, alla arter som finns egentligen. Mm. Det kan vara insekter eller det kan vara fiskar eller vad som helst.
Men du har en fråga angående den här växten igen nu då. Så du och ni pratar om att den är väldigt, det finns en del ställen här i Falbygden. Yeah. Vad är det för speciellt? Ah, där har vi den, ja. Gå gärna in, ni som lyssnar, gå gärna in och titta på nätet. Artfakta, där kan man gå in och så kan man se den. Vilken vacker.
Jättefin växt. Är den. Väldigt vacker, väldigt vacker. Och gentiana, då tänker man, då får man liksom vibba Alperna. Så
ja,
där, liksom
faktiskt. Att det finns, ja, ja, ja.
Men det finns svenska gentiana också. Det finns också en fjällgentiana som är väldigt vacker blå färg. Mm. Men den finns ju bara uppe i fjällen då. Men också... Det ska ju vara kalkrika trakter också. Ja, det är ju någonting...
Där var du inne på just vad är förutsättningarna, ja, för att den ska frodas.
Det har vi inte nämnt så mycket. Men just därför är den rätt vanlig i Jämtland där det finns mycket kalk också. Mm. Men just Falbygden är ju liksom, det är ju kalken som kännetecknar ja, jorden här kan man väl säga. Det finns i både liksom nedanför platåbergen men också på vid sidan. Kanten av platåbergen finns det väldigt mycket kalk. Ja. Och det gynnar ju fältgentianen, definitivt.
Ja. Sen vi går upp lite snabbt här och kollar. Dag, de har ju börjat att leta här nu. Här.
Ja, nu får vi se. Ja.
Hittar ni något?
Nej, vi hittar inget, men vi hittar ju platsen så att säga. Där, ser att det är ju ganska, nu är det en sten, men det är relativt bart på sina ställen här.
Som är förutsättningen,
ja, precis. Och här har jag ju punkter i min telefon då.
Jag skulle kunna räfsa upp lite här för att förbättra förhållandena lite grann.
Vi har ju som väl är lite räfstor med oss nu så vi får väl göra några drag här i alla fall. Jag tror det blir väldigt nyttigt för den här arten. Om det nu finns fröer här, vilket jag tror att det kan göra. Så att,
Det är lite spännande dock att om man tar då fröer och ser ut och ser om det tar sig. Och det hade du gjort, sa du, va?
Det hade du gjort, ja.
Och det hade varit lyckat, så att säga.
Den kan ju leva.
Ja,
precis. Oj, ja. Ja, det är väldigt
en stilig art.
Ja.
Jo, men det är absolut att det kan lyckas. Men som sagt, hur man sköter och att det blir en ordentlig störning i marken så här, det är ju väldigt viktigt i alla fall. Så att,
hur många, alltså en sidofråga håller på så här, det är det ju inte för det är, hur många såna här arter finns det som är utrotningshotade håller på att säga, som den här i Sverige?
Det är ju väldigt många både kärlväxter och insekter och så vidare som är hotade eller som är minskande om man jämför med 50 år tillbaka eller så, va, så har de ju minskat. Och det är inte minst de här ängs- och hagmarksarterna då. I och med att det blir färre kor och det sköts på ett annat sätt i landskapet så är det ju inte så konstigt att saker och ting minskar också då. Mm. Sen är det lite olika status på dem om man så säger. En del värnas ju mer än andra så att säga. Då, va. Så det är ju skala på det där. Men den här ingår i en klass som heter Endangered. Och då är den ju starkt hotad. Ja. Sen finns det lite mildare klasser också på de här. Då. Så att det är ju faktiskt så att det finns ytterligare ett antal rödlistade arter i backen. Och en utav dem är den här sommarfibblan då. Men den är ju...
Jag känner som jag står på någonting här nu, men det kanske jag inte gör.
Den har ju snarare blivit ett problem då istället. Va? För den trivs så fruktansvärt bra. Här har vi en helt... rosett eller flera.
Ja, men de har man ju sett lite överallt.
Ja, men den är jättetrevlig art. Va? Men som sagt, blir det för mycket så tränger det ut annat.
Så är det ju.
Ja,
det här är, och som då programmet heter, i Linnés marker, eller hur Dag?
Precis.
Är vi ju här. Var Linné här tror du, eller?
Ja, stod han här och tittade? Han kom nog och vandrade här faktiskt.
För han gjorde det?
Ja, han skriver om det att han gick faktiskt på den här dreven upp och om inte jag missminner mig så var det liksom dreven där man drev upp djuren för bete uppe på berget då.
Ja, ja.
Och då på Linnés tid så var det ju helt kalt. Ja. Då fanns det i princip inga träd.
Nej.
Väldigt få.
Så var det.
Så det var, det var stor skillnad. Ja. Det var rejäla vyer på den tiden.
Ja, ja visst, absolut. Och ni håller på nu här och grejar och försöker att rensa lite grann här.
Ja.
Och det ser tungt ut och man får med sig en del, eller hur?
Ja, men det kommer faktiskt en hel del. Det är en del mossa och sen är det en del olika växter här, ja. Som kommer med. Så nu när vi har refsat här ett litet tag så ser vi redan att det blir lite blottlagda ytor. Alltså man ser den bara jorden. Och det är precis det här som den här fältgensianen behöver.
Ja.
För att kunna komma upp och frodas. Ja. Så det här kanske vi får komma tillbaka och göra till våren.
Är våren, är det, alltså när trivs den som bäst? Är det, det är våren som är då den liksom...
Den kommer väl upp i på sommaren, men om vi gör förutsättningar för den och blottlägger yta under våren så blir det ju bättre för den att komma upp. Tror du, Lennart, att vi kommer behöva komma tillbaks hit?
Ja, det tror jag absolut. Det finns inga förutsättningar idag för hästar eller nöt att släppa på här, utan det måste ju vara andra sätt att störa på, så att säga.
Ja.
Och då är det ju att vi kommer tillbaks med de här refsorna är ju, tycker det funkade riktigt bra faktiskt, det här, i alla fall på den här ytan.
Mm.
Ja. Och ni får med en hel del.
Ja. Det är speciella refsor, jag vet inte om vi sa det tidigare, men det är ju inte såna här lövrefsor vi har med oss, utan det här är lite tyngre refsor som är i ganska breda, vad ska man säga, piggar här i metall. Mm. Och de river ganska
rejält. Ja.
Rejält.
Mm. De river mossa bara ju.
Mm. Ja.
Absolut.
Ja. Så det behövs nog extra åtgärder, annars kommer det bara gro igen liksom. Det finns ingen återvändo där.
Kan man inte ta upp såna här som kör enduro och sånt och kan köra här och river upp bra, tänker jag.
Ja, eller? jo men
det pratar väl om det också dagat.
Jo men det är ju en tanke liksom, va, och det är ju en gammal idé. Man har ju kört med bandvagnar på strandängar och så vidare. Men någon form av kontrollerad form får det nog vara på den störningen. Men viktigast är ju i alla fall, om det skulle bli något sånt, så är det viktigast att det liksom inte jordas ner eller kommer in främmande ämnen eller någonting. Det
kontaminerar du det?
Ja, det kontamineras och det ser vi ju här 20 meter ifrån och där nere liksom.
Ja,
så
att
det är ju ganska stor risk att man får med de här som man kallar för invasiva arter som har väldigt mycket frön, som kanadensisk guldris till exempel. Så att de kommer ju säkert att fastna på hjulen, och om man tänker liksom militärfordon och sådär så kanske det är ännu värre. Men om man kollar lite så är det ju faktiskt så att på många av våra övningsfält så finns det ganska höga naturvärden. Och det har ju ganska mycket att göra med att man håller på och kör och förstör och man skjuter och det brinner lite och liksom. Det händer lite grejer. Så.
Ja.
Och det är just de här ovanliga arterna, de kan faktiskt gynnas av det.
Absolut.
Mm. Du sa någonting om att man bränner. Om man nu tar och ni gör här nu då, ni grejar här, och så bränner man lite och, eller luntar eller vad nu vi kallar det. Är det en fördelaktighet?
Det kan vara väldigt fördelaktigt för vissa växter som behöver värme för att kunna.
Men för den här växten?
Nej, det jag vet inte. Det är klart.
Vi pratar om det på landstyrelsen som om det skulle eventuellt kunna fungera.
Mm.
Det är någon eventuell naturvårdsåtgärd vi skulle kunna testa.
Ni hade ju en kurs om det, vet du, som jag, det var någon timme tror jag, en sån här digital kurs. Och då så gick man igenom lite och pratade hur gör man när man ska bränna en ängsmark.
Kontrollerat.
Bränna kontrollerat.
Ja, ja, ja.
Och det behöver inte vara så komplicerat egentligen, utan det var ju inte bara kommuner som var med på den kursen, utan det var ju många privata markägare som också tyckte det var spännande att man skulle kunna jobba på det sättet.
Jag förstår. Ett gammalt sätt som man kan ta till sig i det här läget också.
Ja, man kan ju det.
Okay.
Definitivt.
Det lät ju jättespännande ju. Och ta till dig i så fall om det funkar.
Ja, men precis. Ja, men precis som vi pratade om det tidigare så är det ju mycket vi inte känner till om den här arten och hur vi ska lyckas att få den frodas bättre och sådär. Så det är en tänkbar restaureringsmetod som vi diskuterar om den skulle kunna vara användbar.
Absolut. Ja, ni får slita på här. Och det, hur länge kommer ni hålla på med det här nu? Ni blir kvar några timmar där, eller?
Jag vet inte. Vi får kika lite på just de platserna där vi vet att det finns antagligen. Och där vi har liksom... Ja, att de senaste åren har vi hittat fältgensianer. Det finns väl någon plats lite längre upp också, tror jag. Lite längre ner finns det.
Mm. Ja. Då går ni dit också.
Då går vi dit och försöker göra någonting. Sen får vi väl se om vi kan göra mer åtgärder. Kanske, ja, om vi hinner innan skidsäsongen, det vet jag inte riktigt. Men annars får det bli nästa år helt enkelt fram till våren.
Beror på när snön får för sig att landa också.
Precis, det vet man aldrig.
Sen skulle det vara så att inte de här åtgärderna vi pratar om kommer att funka så... Så kanske man får testa någonting mer drastiskt, att man kör med någon traktor med harv eller någonting så att man stör rejält liksom. Det är ju värt en chans, ja. Kan jag tycka. Mm. Men vi får väl starta i den lilla skalan kanske.
Ja. Och utöka. Och något som vi inte har nämnt, och vi var ju inne på det här med att en eventuellt då samarbete med svampar och så. Och den samarbetar ju också med... fjärilar.
Ja.
Det är inte jag så bekant med att gentianerna, men antagligen har de ju sina arter, så brukar det ju vara att, att
som hjälper dem.
Varje växt har ju kanske 5-10 arter som är specialiserade på den. Mm. Så att förlorar man fältgentianerna så åker det oftast med kanske typ 5-10 arter till då.
Okay.
Så då minskar våran mångfald.
Mm. Såklart.
Ja.
Jag tänkte på det, jag kommer inte ihåg om vi hann säga det tidigare, men just det här att man vill ha blottad jord, det är ju att man kanske försöker efterlikna hur det var när korna gick och betade och blottade jorden helt enkelt. Att det var mer naturligt att det blev blottad jord. Idag så är det inte så mycket betesmark kvar överhuvudtaget, och framförallt är det inte mycket slåttermark alls. Det har ju försvunnit 99% tror jag av slåttermarken, så det är väldigt mycket. Ja, det är väl sedan 1700-talet. Men,
ja. Sen är ju fältgentianan är ju en riktig hästart också, och hästar har vi ju inte kvar i jordbruket, men det var ju... De betar ju väldigt nära marken, och då har vi ju det där. Det är väldigt lätt för fröna att liksom sätta sig. Och samtidigt så är gentianellerna är ju, jag tror alla arterna är beska. Så att de lämnas i väldigt hög utsträckning. Det finns en betesmark i Torbjörntorp är det väl. Och där är det hästar, och de betar ju allting utom fältgentianerna, så det är perfekt.
Det är ju bra för dem då, såklart.
Ja, och det kommer nya nya plantor.
De sprider med sig.
Ja.
Där. Kanske vore det någonting.
Ja, det finns.
Börja jobba lite grann med hästar i...
Precis. Finns ju gott om hästar.
Det gör det.
Och vi ska ju faktiskt kika lite mer på hästbruk, skogsbruk med häst.
Framöver. Jag tänker lämna er nu till detta. Jag tackar så mycket, och Dag, den här programserien som heter I Linnés marker kommer ju återkomma, som du nämnde. Vi har ju, det finns ju fler uppslag.
Oh ja.
Jätteintressant, och är det så, återigen då, så gå gärna in på Artportalen, så att den heter, va? Och kolla lite grann på de här växter som är utrotningshotade, håller på att säga, som är på väg att dö ut.
Väldigt vackra också.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket. Tack allihopa.
Tack själva.
Tackar.